men då var det dags för schackpodd igen, Jesper. Är det inte kul?
Jo, verkligen.
Ja, och idag ska vi ha ett speciellt ämne. Det är inte så ofta man får prata om det. Det är ju varannat år som det är VM-match eller VM-final, eller vad man ska kalla det för, som stundar, som startar den här veckan. Vad tror du? Ska det bli en spännande match?
Ja, alltså det måste ju säga att i tidigare matcher där Magnus har spelat så känns det som att han har varit favorit. Verkligen också, både bland bookmakers och bland schackspelare. Det här är första gången där man känner att många pratar om en 50-50 match.
Okay. Och det är alltså VM-matchen mellan Magnus Carlsen och Fabiano Caruana börjar på fredag. Vi ska grotta ner oss i massa delar av den. Välkomna till Schackpodden. Ja, här sitter jag, Carl Fredrik Johansson, med Jesper Hall. Hejsan Jesper.
Hallå Carla.
Nu är det så här att vi ska prata om VM-matchen. Magnus Carlsen från Norge mot Fabiano Caruana från USA börjar på fredag den 9 november och kommer hålla på i några veckor, hela november helt enkelt. Mm. Kanske 3 veckor kan det bli då som max. Ska vi börja och prata lite grann om VM-match som sådan? Det är ju vartannat år som vi har VM-match.
Yes.
Och det betyder ju att det är lite hype ändå. Det var ju, man hinner ju liksom ladda för vem som ska bli utmanare, hur det ska gå och så. Det är en ganska speciell ordning.
Ja, och dessutom så är det ju en väldigt speciell tävlingsform. Det är ju det här man mot man, eller då kvinna mot kvinna, eller vad man ska säga, vilket ju är väldigt, som ju egentligen inte spelas förutom just vid VM-finalen. Det gör ju också att det får en väldigt tyngd när det blir ett upplägg på det sättet.
Ja, det gör det. Och vi kan ju säga som parentes, det känns nästan lite knäppt att säga det, men alltså precis nu så har också damernas VM börjat spelas. Men de har en ordning där att varannan gång så spelas det just en sån här match, och varannan gång så spelas det en utslagsturnering där det är liksom en cupturnering helt enkelt. Och den här gången är det cup dags, och då är det inte alls samma hype kring matchen som det, eller kring VM-titeln som det är när det är matchdags liksom. Så att lite knäppt känns att inte höja den till skyn, men jag menar, det är fortfarande så här i 16-delsfinalen nu, och ja, det är väl kul och spännande, och den som vinner kommer vara en väldigt duktig spelare, men det är en helt annan sak.
Det blir nästa avsnitt.
Ja, det blir nästa avsnitt så. Nej, men just att när det spelas match då, som det gör då igenom 2 år för damerna, då kommer det vara en helt annan uppståndelse.
Ja, men det som händer är ju liksom också det är därför jag sa liksom i nästa avsnitt, det är ju faktiskt det att just nu som du sa, det är 16-delsfinal eller vad det är för någonting, det är ju först när det börjar dra ihop sig till semifinal och final, det är då det börjar bli intressant.
Mm.
För det är ju någonting i det här konceptet att ha just 2 personer öga mot öga, som där det liksom ska avgöras över en serie av matcher. Det är det som gör det här också väldigt speciellt jämfört med de här turneringarna där man liksom har 10 spelare, 9 ronder som man är så van vid. Så det lite udda formatet gör också att det blir en hype, tror jag.
Det är ju så, och Magnus Carlsen har spelat den här typen av VM-match som vi kallade det 3 gånger tidigare, 2 gånger mot Anand från Indien och 1 gång mot Karjakin från Ryssland, och vunnit alla 3. Han är ju väldigt rutinerad. Vad spelar sånt för roll då? Du har ju, Jesper, har ju varit, om inte elitspelare i världen, men ändå liksom under en period spelat på en väldigt hög nivå. Spelade du några matcher någon gång på det här sättet?
Alltså någon gång i juniortiden så hade jag någon match eller något särspel eller något sånt, men i princip inte.
Nej, för det gör man ju liksom inte.
Nej, man gör ju inte det. Och det är klart att det är ju ingen tvekan om att det finns egentligen 2 saker som talar för Magnus i den här matchen. Alltså sådär tydligt, eftersom det är ju faktiskt så rent ratingmässigt så ligger de ju, vad är det, liksom,
ja, det är 3 poäng. Det spelar ju ingen roll, det är på samma nivå helt enkelt.
Ja, men det är lite så. Men det finns 2 saker som är så uppenbart talar till Magnus för. Det ena är ju just hans rutin.
Mm.
Nu har han varit med många gånger, han har ett intrimmat team, han har Peter Heine Nielsen som har varit med också under många gånger.
Peter Heine Nielsen från Danmark som är hans huvudtränare.
Ja, alltså så. De har vet exakt hur de ska göra. De har gjort det många gånger förut. Rutinen spelar stor roll. Det är ju liksom den ena verkligt viktiga faktorn. Den andra är ju att Om det skulle komma till ett avgörande i snabbschack eller i blixt så anses ju Magnus vara en nivå högre upp på skalan.
Vi kan återkomma till det igen, med resultat och sådär. Men, ja.
Men
absolut.
Men rutinen spelar roll. Absolut.
Men det här, ja, absolut. Men det här med rutinen då. Alltså, Magnus möter ju nu för första gången på den här, liksom i hans karriär kanske, en utmanare som är yngre än han. Han har ju liksom varit den unga jämt. Han har ju liksom alltid slagit ur åtminstone åldersmässigt underläge. Han kom fram när han var 10-12 år. Och sen dess har ju han varit ja, på det sättet spelat mot äldre och vunnit mot dem och så vidare. Nu kommer en yngre spelare. Vad spelar det för roll?
Jag vet inte om det spelar så stor roll. Det, alltså själva i själva matchsituationen. Däremot så är det ju intressant att han möter spelare som är fostrade rakt in i den digitala eran. Som har, alltså jag tänker på när han möter Kramnik eller Anand eller sådär. Spelare som trots allt, där teknik och annat lite grann inte har varit en naturlig del av deras schackkarriär på samma sätt som det redan från början har varit för spelare som Karjakin och Caruana. Det är någonting annat där, och de spelar schack lite annorlunda tror jag på grund av sin bakgrund och skolning jämfört med de här äldre spelarna.
Men det är ju samma, alltså det är ju den generationen han själv lever i liksom. Han, Anand fyller ju 50 år nästa år, och han var ju utmanare bara så sent som för, ja, blev 4 år sedan nu då, så att han var ju väldigt gammal kan man ju säga. Men kan man säga att den generationen är överspelad nu? Nu är det 25-30-åringarna som är de som... Magnus är 28 i år och Karjakin 26. Va? Det är ju...
Ja, det känns ju som att det är ju några som trycker på. Det är ju ganska kul nu tycker jag. Därför att tidigare var ju Magnus så överlägsen. Men utöver Caruana så har vi ju dessutom Ding Lire nu här som slog det här världsrekordet i antal liksom...
Ja, jag såg att det finns en diskussion om det är världsrekord, för att Tal har tydligen 95 matcher och det har han med utan förlust, men...
Han har 96 nu.
Ja, just det, 96 blir det då. Ja, men jag tror att både Tivjakov och någon annan har... hävdar att de har något eget rekord på 110 eller någonting sånt där. Men hur som helst, det här är ju på en fantastiskt hög nivå. Så är Ding Liren helt obesegrad i väldigt länge. Ja,
men okej, det var lite sidospår. Ja, men jag tänkte att det är Mamedjarov är också en spelare som har flugit upp här och börjat liksom trycka på. Så att, och de är ju liksom generationen yngre än vad Kramnik och Anand är. Så att det är väl uppenbart att det är liksom... Det är på gång någon typ av skifte faktiskt. Som det ska bli det är liksom också kul att det är flera spelare som man känner att kan liksom utmana Magnus jämfört med för 5 år sedan eller så.
En annan typ av skifte som man skulle kunna prata om, det är ju det här med att vi har nu en amerikansk utmanare, och Caruana är ju han är ju dubbla medborgarskap i Italien och USA, och han har under sin karriär representerat först USA, för det är där han är född, i Florida och så. Men sen under några år så var han italiensk, kämpade för Italien då och spelade OS för Italien och sådär. Men sen ett gäng år så, enligt ryktena blev han tillbaka köpt av Sinkefield. Jag vet inte om det är sant, men...
Han det vet i alla fall, inte jag heller, måste
nej,
säga.
Men det vet inte någon annan heller, men det spekuleras ganska hårt om 100 000 dollar i fickan för att få amerikanskt medborgarskap igen. Eller förlåt, medborgarskap har han ju haft hela tiden, men att representera USA spelar roll. Han är ju amerikan och han spelar för USA. Det är inget konstigt alls att han gör det. Men förra gången det var en amerikansk VM-utmanare så var det Bobby Fischer och 1973. Så det är ju ganska länge sedan USA var uppe på den här nivån. Vad säger man om det? Hur är schacket i USA? Spelar det någon roll för världsschacket att det finns en amerikan på den här nivån?
Alltså jag tror ju att ett jättelyft för schacket när Bobby Fischer slog igenom, det var ju just att det inte var någon från östvärlden, utan att man fick en geografisk spridning, att det plötsligt fick fäste också i väst. Det gjorde ju att schackets popularitet i världen steg mycket. Nästa stora ryck kom ju faktiskt med Magnus, att där det plötsligt också öppnades upp för att här kommer det någon annan än ryska broilers eller vad man ska säga, som tar upp. som tar upp handsken. Och det har också gjort att populariteten har ökat. Och det är ju lite märkligt faktiskt att vi har nu en match mellan en amerikan och en norrman. Ja. Det trodde man inte riktigt att det skulle ske liksom.
Nej, och jag menar, och om man ska titta på spridningen så jag menar, förra gången spelade han mot en ryss och gången innan mot en indier. Och,
ja, ja.
Alltså, så hela världen är ju på något sätt representerad här på...
Ja, och Kina trycker på. Så att det har ju gjort väldigt gott för schacket. Och det är ju klart att USA är en av de största, ett av de viktigaste länderna i världen. Så det är klart att det är bra för schack att det inte är en amerikan som är uppe på den här nivån.
Ja, sen blir det förmodligen inte någon jättehype kanske ändå i USA. Men i Norge så är det ju det. Du var där bara för några dagar sedan, hörde jag. Och märks det i Norge att det är VM-match på gång?
Det gör det definitivt. De rustar, så kan man säga. Tidningar, men också de har ju så fina tv-sändningar. De har ju verkligen lyckats ta tv-sändningar till en ny nivå i Norge. Norrmännen följer ju Magnus när han spelar. De hade ju alltså fler som tittade på Magnus när han spelade VM-match än vad folk som kollade på OS, alltså i friidrott, alltså bitvis. Så att det är ju liksom otroligt. Alltså.
Jag hörde ju att första VM-matchen när han vann titeln mot Anand då för, ja det är ju 6 år sedan nu då, räknar jag rätt? Ja, 6 år sedan blir det ju. Och då var det, då hade de tv-sändningar med 1 miljon tittare. Och det är ju liksom ett land med 5 miljoner invånare, så det är ju, det är ju på nivå som inte går att begripa. Men hur yttrar sig då i Norge? Är det liksom, ser man det på gatorna? Om man pratar med folk på krogen, vet du vem Magnus Carlsen är då?
Det är alla vet vem Magnus Carlsen är. Det var ju, jag kan bara när jag så åkte med taxichaufför, eller när jag åkte taxi nu här när jag var i Oslo så, och skulle åka till schackförbundet, så var det just det, när han såg adressen dit jag skulle, så sa han, alltså, du ska till schackförbundet, alltså Magnus är fantastisk, och han började liksom diskutera partier och lite sådär då, så att det är uppenbart att, och han spelade inte schack själv, men det tugget fanns där och möjligheten till diskussion och så vidare.
Ja. Nej, så att jag kan ju i och för sig bara hålla med. Jag har inte varit där nu, men inför förra matchen så var jag ju i Norge en del. Och det var, ja, det är ju väldigt speciellt liksom med den stämningen som finns kring en schackspelare. Jag menar, hur många vet vad Sveriges bästa schackspelare heter i Sverige? Det är ju inte många.
Nej, så är det.
Så är det. Det är ju om det då. Så att jag kan ju rekommendera dem som kan på något sätt få in norsk tv, antingen via, ja, ni som bor i västra Sverige, eller om man via internet på något sätt kan få in norska sändningarna. Titta på dem under VM-matchen. Det är väldigt, väldigt professionella sändningar. Och,
ja, verkligen.
Ganska partiska i och för sig, eftersom de hejar ju på den ena spelaren. Men, ja, men, nej, men det är väldigt bra.
Det gör
ju
faktiskt vi i Sverige också när vi har våra matcher.
Matchen kommer ju spelas i London. Jag vet att norrmännen försökte få matchen att spelas i Oslo. Men av något olika skäl så sprack det då. Det är ju någon problematiskt med den här, ja, det är ju inte Världsschackförbundet som arrangerar den här VM-matchen själv, utan de har ju lejt ut det till ett företag som,
för säkerhets skull.
Ja, eller något. Det kan ju finnas en poäng med att ha det så. Nu har det här företaget kanske inte riktigt det bästa ryktet om sig. Och det finns väl en del misslyckade kandidatmatchen, eller kandidatturneringen senast var ju kanske inte den bästa till exempel. Så det finns väl en del problem, men jag var och besökte matchen i New York för 2 år sedan när han spelade mot Kajaken, och det var ett jättefint arrangemang, det var det verkligen, så att det kommer bli fantastiskt i London också. Jag tror att det kan vara skönt för Magnus också att slippa ha den stora pressen på sig att spela på hemmaplan.
Han har ju haft lite svårt för det, och jag kan faktiskt förstå det, därför att han är så påpassad. Det är ju liksom en slags press som han lite grann kommer ifrån när han är i en storstad som London, så att det är nog ganska skönt, tror jag.
Ja. Om arrangemanget också, det har tydligen varit lite klagomål i Norge. Pengarna går ner i VM-finalen. Är det någonting som du har någon koll på?
Jag kan inte säga så. Alltså, det är ju så här, när jag var i Norge nu så är det ju som alltid när jag nu gör resor så handlar det om schack i skolan. Ja. Så att vi hade ju en diskussion om olika delar här. Norge har ju adapterat den svenska modellen om schack i skolan.
Ja.
Och vi har ett nära samarbete nu med Norge där vi växlar. De får schack i skolan av oss och vi får liksom elitträning av dem. Vi ska ju ha en landskamp med kadettlandslaget här nu senare i december exempelvis, där norrmännen står för en hel del av fiolerna där. Så det var framförallt det jag pratade om. Så jag ska inte säga att jag liksom hann egentligen gå in på så himla mycket på det här. Men ja, det är mer den här känslan, för att det som händer också är ju att Magnus öppnar dörrar, som du hörde tidigare här, för allmänheten. Och det får återverkningen allt ifrån att det är fler vuxna som spelar schack och nybörjarkurser för vuxna, men också då inte minst det som jag håller på med, schack i skolan. Där är det ju liksom, schack har ju en så pass hög status via Magnus, så att deras promotionarbete, om man säger så, för att få in schack i skolorna går ju mycket lättare.
Ja, nej, men så är det väl.
Och där ska man också säga, och när VM-matchen kommer så blir det naturligtvis ännu mer skrivet, och det blir ännu lättare och det blir ännu mer intressant.
Ja, det är klart. Alltså, det går nog ingen ekonomisk nöd på Magnus Carlsen, men det bygger såklart på att han är världsmästare och att han liksom håller sig. Är han inte bäst i världen, det är klart att det finns, då kommer en del av sponsorerna glida vidare till den som vinner VM. Så att det är inte självklart att han ska ha alla de här miljonerna som han nu lever på varje år.
Mm.
Ja, det är om det. Norge är mycket engagerade i det där. Men när vi går in på själva matchen då. Statistiskt sett så har Magnus ett litet övertag då på Caruana. Han har vunnit, de har spelat, om jag har förstått det rätt, 50 partier ungefär, tävlingspartier. Mm. Magnus har vunnit 19 och Caruana 10, och 21 har blivit remi. Det är ändå ganska, vad ska man säga, ganska många vinstpartier. Alltså det är bara en tredjedel remipartier, och det är väl kanske signifikativt för de här på den här nivån liksom, att
ja, det är den ena saken som man kan reflektera över, att liksom att det är en hög procent vinster.
Ja.
Den andra saken som man inte ska glömma bort här, för nu känns det ju som att Magnus skulle vara liksom stor favorit på grund av det statistiska materialet. Men det är ju ganska vanligt när man är några år äldre i det här.
Ah, just det,
alltså så, 2 år äldre liksom, då har man spelat mot varandra när Caruana är på väg upp. Jag skulle liksom inte riktigt fästa för mycket vikt vid den differensen när det gäller.
Nej, utan, så du säger att den här statistiken är mest för statistiker. Det har inte så mycket med verkligheten att göra.
Man kan inte dra för stora slutsatser, så skulle jag säga, av det underlaget.
Men vad är det som händer nu då? Det är fortfarande några dagar kvar. Jag antar att de här har förberett sig under... Ja, Caruana vann ju då kandidatturneringen i våras, och sen dess har han vetat att han ska möta Magnus Carlsen nu. Och de har båda två vetat att det här ska ske. Vad är det som liksom har skett sen dess? Hur förbereder man sig?
Ja, alltså det första som måste ske, det är ju att de har ju varsin huvudtränare, Kasim Tsanov för Caruana och Peter Heine för Magnus. Och det första är ju att trumma ihop sitt team. Att bestämma sig för vilka personer man ska ha med i sitt team, hur upplägget ska se ut inför matchen, vad man ska liksom förvänta sig av sina sekundanter och hur de ska jobba. När ska träningslägren komma in? När ska turneringarna komma in? Och sen blir det ännu mer konkret, vilka öppningar ska man faktiskt spela då i de här träningsturneringarna däremellan? Det är ju liksom det första. Och sen så... Efter det så gäller det ju att sätta fart på analyserna av sin motståndare, styrkor, svagheter och inte minst i slutändan då, vilka öppningar ska man då välja för att få in partiet i den typen av typställningar där man själv anser sig ha bäst chanser att kunna
manövrera ut sin motståndare. För det är mest öppningar, jag menar, som de tränar nu, alltså förbereder sig på, som tränarna och sekundanterna hjälper till med. Det är inte så mycket annat, va? Eller...
Ja, det de gör är väldigt ofta, och jag läste en intervju här med Caruana och hur han hade det på sitt träningsläger nu senast. Ja. Då. Och där hade han ju liksom, och Kasim Tsanov, satt fart på sina sekundanter som liksom bara fick jobba med öppningar hela tiden. Medan Caruana själv, han satt ju och löste studier. Och han satt och jobbade med Dvoretsky-övningar, som han kallade det för.
Och kärvärd.
Ja, han sa ju det också, att det är liksom ingen annan som vill göra det, för det är så jäkla svåra grejer.
Dvoretsky är ju då legendarisk rysk tränare som har liksom i princip tränat de flesta världsmästarna och de bästa spelarna i Ryssland under många, många decennier.
Ja, och han var ju känd framförallt för att han hade ju då uppgifter. Han hade ett kartotek av uppgifter. Jag har själv sett det där, liksom, både fysiskt, alltså liksom med fysisk form, när han kom med sina bläddrande bland sina kartotek. Och han har gjort en databas av den här, som är svindyr men säkert väl värd att investera sina pengar i då. Och de uppgifterna, att jobba med dem, jag är liksom lite utsatt. Jag har ju varit på träningsläger med Dvoretski, så jag vet ju liksom.
Alltså som, du har varit där som spelare och provat.
Ja, just det, precis. Ja, jag var med danska landslaget och tränade med Dvoretski. Det var ju liksom ord och inga visor där, kan jag säga.
Ja,
pedagogiskt var det inte, men uppgifterna var svåra.
Ja, okej. Nej, för att det är väl också den här grejen med att det ska vara att de ska komma in med någon slags glädje in i matchen och känna sig liksom peppade liksom och vara uppåt. Det får inte vara för tråkigt kanske, förberedelserna, eller hur?
Alltså man kan säga så här, det är ju precis som för ni idrottare här. Det gäller ju att träna ner sig, brukar man ju säga. Det är ju att man liksom bara man pressar sig till att liksom utveckla sina färdigheter, och då är det ju som alltid, det finns inga genvägar här. Det är ju stenhårt jobb. Och sen därefter så gäller det ju att titta på hur lång period innan match ska man då finna glädjen, som du sa där. Det är, och som är urviktigt. Inte minst Magnus har ju visat på det. Att han behöver känna att det är kul med schack. Att han ska liksom prestera på max. Mm. Och det är också en sån här typisk en sån sak som jag tror att rutinen kan vara Magnus till hjälp. För det är lätt när man liksom ska spela sin första VM-match. Att man är så sugen på att träna hårt och bevisa någonting, att man just tränar ner sig, och att när väl matchen börjar så kanske man är lite trött.
Nej, för
jag tror att han har tillräckligt med råd för att kunna liksom undvika det. Men jag menar, det är typiskt en sån sak som man lär sig på vägen, hur upplägget ska se ut. Man hinner liksom kanske, nu ska jag inte spela schack på 3 dagar, jag ska bara spela basket, vara kul och göra roliga saker, så att man liksom är fit på fight när väl
drar igång. Ja, för att jag menar, det är ett exempel på när i sin enkelhet, så var ju det som hände i förra VM-matchen då för 2 år sedan mot Karjakin i det sista långpartiet, där det står oavgjort då, efter 11 partier, och det är 12:e partiet där Magnus Carlsen ska ha vit, och alla förväntar sig att han ska köra hårt då, som man gör när man har vit, och spela på vinst och pressa ner honom. Men Magnus Carlsen, och därför blir ju Karjakin, sitter och jobbar som en galning hela natten och trött som fan, liksom kommer dit och sliter som ett hund, och Magnus Carlsen, han har istället sovit och liksom druckit kaffe och myst lite grann, för att han hade satsat på en snabb remi för att kunna vinna i blixtpartierna, snabbpartierna och blixtpartierna, och det kunde han göra för att Karjakin var helt slut.
Mm.
Små detaljer som man kan välja om man har liksom ett större, vad ska man säga, en större bredd på tankarna, olika tankar man kan leva efter. Men okej, okay, men väldigt...
Men jag vill bara säga så, en sak, en annan sak. Och det är ju här vi har en annan sak som kan spela in här. Psykologiskt sett, det är ju just den här vetskapen av Magnus är grym när det kommer till snabbschack.
Ja.
Alltså, detta är en psykologisk press som Caruana måste leva med under matchen. Att någonstans är det så att han måste vinna partier. Han kommer ha en press på sig som inte Magnus har, som kan liksom vila i detta då.
Ja, för att alltså ratingmässigt, som du nämnde tidigare, så har de ju i princip samma rating. Jag tror att Magnus Carlsen har 3 poäng högre eller någonting på. Men det finns ju också en blixtrating, och där har ju Magnus Carlsen nästan 200 poäng högre än Caruana. Så att han är ju erkänt som den bästa blixtspelaren liksom, tillsammans kanske med någon till. Men alltså han är ju bra på allt. Det är ju inte riktigt Caruana känt för på samma sätt. Så att, nej, det är väl precis som du säger. Men okej, nu sitter de här sekundanterna och spelarna och förbereder sig. Och du nämnde öppningar, att det är en väldigt viktig del av öppningen. Vad tror du att de kommer spela? Alltså, vi har ju sett ganska många partier av de här, de spelar ju hela tiden, så att det är ju...
Ja, alltså, jag tycker det var så roligt nu, för att jag läste en intervju med Magnus Carlsen i The Guardian, där Magnus berättade att han liksom gjort en analys av Caruana. Och hans slutsatsen är, och det som alla vet, det är ju att Caruana 1 så räknar han ju ruggigt bra. Alltså.
Mm.
Både liksom snabbt, exakt och ganska klient. Så att taktiska ställningar, där är han i sitt esse på många sätt, Caruana. Dessutom så är han väldigt väl förberedd när det gäller öppningar. Han har liksom slipat fram ett sätt att hitta sin repertoar och liksom behärskar sina öppningar väldigt väl. Det han sa dock, det var att han har en liten ska vi säga, förkärlek för att ta centrum. Han är liksom beredd att liksom offra lite grann för att för att få centrum.
Och att ha bra med
bönder, ja,
bönder
i centrum. Ja, precis. Alltså liksom ta kontroll över det. Han gillar det på något sätt.
Uh-huh.
Och det kan man, jag kan ju inte låta bli, när jag läser så tänkte jag så här, vad får det här för konsekvenser då om man drar till sin spets? Vilka öppningar kommer Magnus, vilka mittspelställningar kommer Magnus att söka då för att kunna dra nytta av den här då förkärleken som Caruana har för centrum? Kommer han liksom att låta Caruana få centrum så att han liksom sen kan svara sig aktivt och rycka sönder centrumet, eller kommer han tvärtom att själv försöka ta centrum för att ge Caruana en ställning där han inte får centrum och känner sig obekväm?
Men alltså det här med, kan man tänka sig också att det är, alltså det här är en del av det psykologiska spelet. Varför säger Magnus en sån sak i tidningen liksom?
Just det, självklart. Det ligger ju också där och fiskar och...
För jag tänker, för när Caruana läser det så tänker han, men vad fan, de måste ju förstå att båda två, att de begriper varandras spel väldigt väl. Det här är ju ändå, alltså det är ju få, vi förstår ju inte riktigt hur de tänker. Inte ens du förstår det, vågar jag nog säga. Och då, men de själva gör ju det. Alltså de själva har ju förståelse för hur bra den andra är på olika saker. För de är ju på den nivån att de begriper det.
Men man kan ändå säga så här, okej, rent logiskt sett så är det väl ganska troligt att när Magnus är vit så kommer han att hitta en säker öppning där det inte blir en teoretisk duell. Där han får den här pressen som han vill ha, om än i fjädertappning, och så ska han successivt spela ut Caruana. Det ska inte finnas möjlighet för Caruana att överraska öppningsmässigt.
Det har ju, han spelar ju rysk. Magnus spelar ju oftast E4. Och Caruana är känd för att spela ryskt. Så att, är det en gissning att det kommer bli ryskt?
Ja, så kanske det kan mycket väl bli så. Och så kommer Magnus att försöka hitta en ställning, en ställningstyp som inte liksom är död, om man säger så. Utan
springare C3 har han ju provat att spela.
Ja, exempelvis. Eller kanske att han spelar kanske fyrspringare spel. Och man kan hitta någon variant där som liksom kan ge lite mer intressanta möjligheter. Så kanske det kan vara en möjlighet. Eller så kanske det är liksom D4 någon helt annan. Det är inte omöjligt att han hittar någonting där han känner att här blir det liksom möjlighet för mig att få den typen av press lite grann då i ställningen. I alla fall att det inte liksom blir helt förflackat som det lätt kan bli annars.
Nej.
På skillnad sen naturligtvis när Caruana då är vit, då kommer han att försöka utnyttja då sina goda förberedelser.
Och ta centrum, som du
sa. Ja, och ta centrum. Och så kommer Magnus då att försöka hitta en variant som dödar spelet. Där, och som kan, där han kan se till att hans fina spel... eller slutspelsteknik och liksom hans goda förståelse för strategiska ställningar.
Men du målar ändå upp en bild där du säger att Caruana kommer att sikta mot komplikationer och Magnus kommer sikta mot enklare ställningar. Är det liksom...
Ja, så skulle jag säga.
Ja, det är ju spännande. Och som sagt, vad händer till exempel om man... Låt säga nu, Magnus spelar ju nästan alltid E4 och det vet ju alla om. Om Magnus nu i första partiet spelar D4, vad händer i Caruanas huvud och vad händer hos sekundanterna då? Kommer de liksom...
Vad händer men de har naturligtvis förberett sig på detta. Alltså det har de gjort. De har förberett sig på varenda första drag naturligtvis. De har naturligtvis en plan för det också. Det som kommer att komma är ju naturligtvis den tanken som kommer när motståndaren gör ett udda första drag. Det är ju okej. Han har tittat på mina partier, vad han tänkt då, vad finns det för någonting då? Och de har tänkt på det här också redan i förr, men man kommer ju bli, Caruana kommer nog tänka 5 minuter på sitt första dag.
Ja, men tror att vi kommer få se några nya öppningar från de här? Kommer någon börja spela franskt? Kommer det hända Caro-Kann dyker upp? Kommer det komma liksom varianter som inte... Kungsindiskt i en VM-match, är det inte dags snart?
Ja, det är inte alls omöjligt att man får se någonting helt annat. Det som däremot är ganska klart, det är att om det kommer någon ny variant, så från Magnus sida så kommer det ju vara en säker variant. Han kommer ju inte gå in i någonting som är helt spetsigt, om jag säger så öppningsmässigt. Utan det kommer vara någonting säkert. Och det finns det ju liksom i alla öppningar, så finns det ju den möjligheten. Om Caruana, som jag sa tidigare, det kommer att försöka få till komplikationer, men det är ju Magnus som kommer att styra in spelet då i mer säkra vatten.
här har vi nu lite förutsättningar då. Vi har lite vilka öppningar vi kan kanske se fram emot, hur det här med särspelsläget, erfarenheten, alla möjliga dimensioner på inför den här matchen och sådär. Men den viktigaste frågan då Jesper, vem vinner?
Ja, alltså jag skulle säga att vi har kanske 55% chans att Magnus vinner och 45% Caruana. Kanske till och med 60 för Magnus.
Men då,
det är, ja, 60 kanske.
Någonting. Får jag tolka ditt svar som att du tror att Magnus Carlsen vinner?
Ja, det tror jag.
Ja, det gör ju faktiskt jag med. Jag tror på det, men jag vet att det finns många som är, min klubb här i Uppsala bland ungdomarna som är rätt engagerade i det här, så är det många som tror på Caruana, och många vill att Caruana ska vinna just för hans spelstil. De tycker att det är en annan spelstil som borde få större plats i världen. Vad säger du om ett sånt resonemang?
Ja, alltså jag kan förstå det där, för det är alltid kul när det kommer något nytt som trycker på underifrån. Det är ju, man kan ju inte låta bli att charmas av det. Och han är ju aktivare i sin spelstil än vad Magnus är. Så att, och Magnus har ju på något sätt etablerat den här typen av spelstil som han har. Och gjorde liksom en slags revolution lite grann i schackvärlden genom att inte trycka så hårt på öppningar och så vidare. Och nu kanske det är dags igen att komma tillbaka till skarpare, tuffare tag där partierna får mer fart från början, och det är naturligtvis också attraktivt för oss som sitter och tittar på partierna att få se den typen av smällkarameller som man ju sällan får se när det är Magnus som spelar.
Ja. Yeah. Så, spännande ska det bli i alla fall, och matchen börjar fredag den 9:e och kommer hålla på under hela resten av november. Det kommer finnas online sändningar, både officiella sändningar från London. Det kommer, ni som kan hitta norska sändningar rekommenderar vi titta på dem, men även många andra alternativ. Jag vet att det kommer finnas, följ schack.se, vi kommer ha kommentatorer, vet jag, svenska kommentatorer, så det kommer finnas alla möjligheter att följa det här på bästa sätt. Och jag tror och hoppas på Magnus Carlsen, men jag ser framförallt fram emot en jäkligt häftig match. Tack för idag. Vi återkommer med mer rapporter från VM. Hej då Jesper.
Hej då Karla.